Jag ska börja med att dra in lite swish-slantar. Och sen så ska jag få förmånen att presentera vår gäst som vi har här också. Okay. Så vi bara så här, kör nu. Ni vill ha mer bra gäster. Så swisha oss lite uppmärksamhet. Och då väljer man swish-nummer 123-287-9617.
Det är faktiskt inte så dumt förslag. Om man har någon känning på någon gäst som man tror skulle vara bra här, så får man gärna både kontakta den och oss och försöka liksom posta hit den.
Ja, 100%. Ja. Men det är toppen ifall man har någon ingång, för att vi får mycket bra förslag, men det är bara så att vi får inte tag på folk. Nej, de älskar inte med, och jag fattar inte varför, men de gör inte alltid.
Nej, jag har till exempel ringt Trump några gånger, aldrig svar. Han kommer liksom inte. Jag tror att det är Arlanda som har för liten landningsbana.
Och någonting som jag uppmärksammat när jag kontaktar potentiella gäster, det är att männen tackar i större utsträckning ja, men kvinnorna som jag kontaktar tackar i högre utsträckning nej. Och det för mig in på våran gäst. Som vi äntligen har en kvinnlig gäst, nämligen Isabel Eriksson, som bland annat är journalist på Riks. Välkommen.
Tack så jättemycket, kul att vara här.
Ja, men detsamma, nöjet är på vår sida. Och jag har tänkt lite på det här och fått lite frågor om det här. Varför är det bara gubbar i podden? Och jag svarar som vanligt, men vi är med, vi bryr oss inte så mycket om det här. Det är kön, liksom, det är inte så viktigt. Så
kön är bara en social konstruktion.
Exakt, alla kan identifiera sig olika. Men faktum är att så fungerar det inte gemene väljare. Utan kön spelar roll. Det har en relevans, och det handlar liksom om identifikation och sådana saker. Så att, det är väldigt trevligt att få prata med lite kvinnliga gäster. Men de tackar nej, alltså, de vill inte dyka upp.
Mm.
Men du kom.
Ja, men många kvinnor lyser med sin frånvaro när det kommer till politiken. Jag menar, jag har själv varit med, engagerad i Medborgerlig Samling, och det är så, det är tomt på kvinnor. Och det är samma sak vi ser när jag ska försöka intervjua folk på Riks. Absolut, jag brukar kalla det 50 000 tittarsklubben. Mm. Det är alltså personer som genererar mer än 50 000 tittare på Riks. Ja, då har jag analyserat det här lite. Gått in lite djupare. Mm. Och då är det ungefär så att av 75 gäster, eller som har nått över 50 000 tittare, så är det bara två kvinnor som har något vidare medialt intresse. Alltså sån politisk plattform, eller ja, höger politisk journalistisk plattform som Riks ändå är.
Vet Simona Mohamsson om
det? Så det har varit otroligt svårt att locka kvinnor till att ställa upp i Riks också. Mm. Så här. Och jag vet att det var, alltså, politik överlag, alltså att prata med kvinnor i min ålder om politik idag. Så jag brukar säga att de befinner sig i någon slags mental istid. Men det är jättesvårt att kommunicera samhällsfrågor. Det här intresset finns inte. Det är ju bara vi här nördar. Liksom.
Det är pöpklubben och pöparnas kvinnoorganisationer. Det är ju jättelite.
Jag får för mig att det kan vara lite samma grej. Som när man rekryterar, så vet man ju att man måste liksom ta... Det som en kvinnlig kandidat säger kan man liksom bara ta gånger 1,5. Och när det är en manlig kandidat som säger någonting, att man kan någonting eller så, då får man liksom ta 0,7 gånger det. Liksom. Och det kanske är så i politik också att män har mer en uppfattning om att jag vet och kan och har minstann något att komma med. Mm. Som ofta kvinnor behöver liksom få höra någon annan säga att vi vill höra vad du tycker. Mm. Liksom.
Ja, och jag har ändå exkluderat liksom politiska kvinnor som har ställt upp liksom så. Mm. Så att det är otroligt få kvinnor som har en stark liksom medial plattform och så, och ett journalistiskt eller politiskt intresse så. Mm. I alla fall på den del av den politiska skalan vi befinner oss på. Men sen alltså, och jag märker det som högerkvinna idag, det är ju väldigt stigmatiserande att vara, hysa högersympatier. Ta att jag skulle bjudas in på en random tjejmiddag där jag inte känner någon tjej. Mm. Så skulle jag tippa liksom att 8 av 10 skulle liksom inte prata med mig efter middagens slut.
Nice.
Och varav 2 kanske skulle sympatisera med mig i tysthet om var jag står någonstans.
Ja.
Och sen liksom, så är det jag kvar. Liksom. Så att jag får leta med ljus och lykta efter liksom likasinnade och sådär. Och... till exempel, det var ju jag som hittade Emmy Mikkelsson. Hon var en av de första.
Det
var jag som rekryterade henne till Riksprojektet. Och hon var ju jätteduktig, och sen hade vi ju Rebecka Fallenqvist då, och sen och jag då, som startade Riks nu. Och nu är vi liksom, ja, 5 år senare så har vi ju över 250 miljoner visningar inom loppet av 5 år då. Och sen, ja, visningen ökade bara efter den här trollgaten.
Ja, bra.
Det var rakt in på bankkontot.
Bästa reklamen. Bästa reklamen som gjort.
Ja, precis. Ja. Jo, exakt. Så att vi fick ju väldigt mycket medial uppmärksamhet där, och då steg ju visningarna ytterligare. Vi har ju märkt det, att liksom varenda gång det sker så stora grejer, liksom typ, nu vet jag inte, nu har jag ju inte jobbat på ett tag eftersom jag är mammaledig, men typ Charlie Kirk och såna här grejer, mordet på Charlie Kirk, alltså valet i USA, alltså alla de här partiledarbytena i Liberalerna och Centerpartiet har väl genererat intresse, men you name it. Det finns ju mycket inom svensk politik som sker hela tiden. Det är intressant.
Är det inte så också att det som, önskan att söka information någon annanstans, eller känslan av att det inte riktigt sägs allting som finns att säga, det ställs inte alla frågor i de stora, breda, etablerade medierna. Den känslan tycker jag verkar vara mer utbredd än högersympatier i sig. Så att, och jag tror just därför när någonting sånt där händer, så är det en massa människor som inte alls kanske röstar höger eller så, men som ändå upplever lite grann att det finns någonting här som inte framkommer. Mm. Så jag vänder mig och åt ett annat håll, letar efter andra mediala kanaler för att få lite svar på saker och ting. Och allra längst ut, om man går, det är väl egentligen Flashback liksom, men innan man kommer till Flashback så finns det en massa...
Flashback.
Ja, men då finns det en massa lättillgängliga... Ja, men Flashback kräver ändå att du orkar tugga långa trådar och så här.
Jag hatar trådar. Okay. Nej, men det är så jobbigt och det är så stort. De skulle verkligen börja göra någonting åt det där. Ja, jag har till och med försökt fuska och skicka in så här grock och söka i trådar, för jag orkar inte söka.
Nej, men exakt, just därför så är ju... Och Riks är nog en väldigt tillgänglig och allt mer, ska man säga, den är allt mer top of mind som en alternativ kanal. Och nu kommer ju Henrik Jonsson också, Jönsson också med sin 100%. Som och jag tror att de här grejerna hjälper varandra. Att bulletin och ju fler sådana här det finns, desto mindre stigmatiserat blir det.
Ja, precis. Och Riks kommer säkert sno lite publik av Henrik Jonsson och tvärtom. Det blir någon uppstånd och synergieffekter, tror jag. Mm. Och nej, men det är viktigt med fler höger, alltså plattformar till höger. Jag ska inte säga att det inte finns några, för det finns ganska många, men problemet är ju den stora kolossen liksom. Vi pratar public service. Vi ska skattefinansiera det. Public service är 9 miljarder, 10 miljarder om året ungefär. Man blir trött av att titta på public service. Alltså man bara suckar ju. Alltså det är ju nyhetsurvalet, vinklarna, liksom det konstanta perspektivet från vänster, frågeställningarna, alltså det är ju bara...
Det där är så kul att ta upp. Jag har ju tillgång till massor med spännande data om samhället i olika saker. Och så här. Och då, när det gäller till exempel förtroende för public service, där finns det en ganska stor skillnad mellan män och kvinnor.
Ja.
Ja, kvinnor har väsentligt större förtroende för public service än vad män har. Och jag har funderat lite på vad det där beror på. Så riskerar jag att bli sån här misogyn herre, så tänker jag. jag tycker det är jätteintressant. Och jag bara funderar på om det finns någonting... Alltså, är det så att kvinnor är liksom mer... mindre upproriska, tänker jag. Liksom, kan det vara så? Jag vet inte vad det är. För att min bild nämligen är att den här, vad ska jag säga, kopplingen, så här, man tror på auktoriteter, de som gör det i hög utsträckning. Jag är inte så säker på att kvinnor gör det för att de är kvinnor. Det är jag inte alls säker på. Men vi låtsas det för ett ögonblick. Uppenbarligen så är förtroende för public service mycket högre hos kvinnor än män. De är då sedermera mycket, mycket mer vänster än vad män är, och alltså det finns liksom följdeffekter av det där. Och så tänker jag att, precis som du säger, public service är ett jätteproblem. Men om skulle du riva bort det, så skulle kanske allting se helt annorlunda ut. För då måste de ha förtroende för någonting annat. Det är inte en mans kvinnofråga egentligen. För det är ju samma med män som tittar på public service, skulle jag påstå, mer vänstervridna också. Det är min absoluta övertygelse. För att man har en onyanserad mediekonsumtion. Liksom.
Ja, och sen liksom, vad gör man med public service liksom, Aron Flam vill liksom riva ner hela byggnaden.
Ja, jag tror det. Nej, men det tror jag.
Så här. Så att, jag vet inte riktigt vad man ska göra. Men jag tycker det här initiativet av Henrik Jönsson, 100%, är väldigt trevligt. Mm. Jag såg att det är redan 3000 personer som har blivit medlemmar i.
Mm. Ja, alltså betalande prenumeranter, så att det kommer att komma in lite pengar.
Så att, absolut, så att jag ser det som väldigt lovande att det blir frivilligt och så. Men sen har samtidigt så här, jag frågade Henrik Jönsson själv nu, grattade honom och sa det, så här, hur ska du få med dig de här liksom panskissarna som bara tittar på tablå-tv? Liksom? Mm. Det är ju det som är problemet, ettan och tvåan, nu ska ju fyran sluta sända i marknätet, det finns fortfarande en generation kvar som liksom inte riktigt är hemma på YouTube och sådär. Liksom.
Mm, absolut.
Så att, det är samma problem för Riks. Liksom. Mm.
Handlar det inte också om att man inte har politik som ett av sina fem främsta intressen?
Mm.
Och då väljer man, då letar man inte efter...
Nej.
Efter den sorts information. Så jag,
man vill bara få en nyhetsuppdatering. Man vill kolla vädret. Man vill se, liksom, man vill få en lite omvärldsanalys. Vad händer i världen?
Ja.
Man är inte desto mer politiskt engagerad. Som du säger. Man har fullt upp med vad är det, barnbarnen och hugga ved. Och, alltså allting.
Och det är där jag tror att de olika högerinitiativen på medieområdet gör lite fel när man specifikt bara gör samhällsinriktad och politiskt inriktad journalistik. Utan de skulle vinna jättemycket på att ha, våga göra lite bredare.
Trafikmagasinet.
Mm. Ja,
men absolut.
Det är väl exakt, det är så bra.
Det är väl exakt det som Henrik Jönsson faktiskt gör nu. När vi pratar att det ska vara en sån här fredagsunderhållningsprogram med Victor Klemming. Och det ska vara, han kanske också har haft lite politisk humor. Men han är fortfarande inte en politisk person ändå. Och dessutom så tolkar det som att det skulle vara lite sådana typer som motor och sport och sådana saker också inom ramen för hans kanal.
Ja. Det är bara barnprogrammet som saknas.
Det är och det, helt ärligt, det är nästan det allra värsta på public service. Ja. Det är att det är barnprogram. Som så tidigt får barn in på vissa frågeställningar. Alltså titta på Lilla Aktuellt. Jag ryser. Och då får du, trycker du in det här också via skolan till barnen. Mm. Så att de kan inte ens fly undan.
Nej. Ni minns väl sommarprogrammet? Sommarlov heter det, va?
Först heter det en sommarmorgon. Och sen heter det sommarlov. Det är det här som går varje sommarlovsmorgon då klockan 9.
Någon park i Malmö såklart också. Så att det blir riktigt så här.
Ja, sommarskuggan och
hela. Men minns ni när de pratar om källkritik och sådär. Och det de sa. Det
här jag
sa,
missar ofta det här programmet.
Jag tittar ju på barnprogram och läser barnböcker fast mina barn är förstora. Då pratar de om källkritik och då säger den här personen som ska liksom lite grann prata om källkritik så ett sätt att kolla det är ju, vem är det som säger det här? Är det en influencer? Men om det är våran statsminister, då kan man, och jag bara, vänta lite, sitter du nu och säger att för att det är statsministern som säger det så ska vi tro på det? Det är precis det som är problemet med att ens ha public service när de börjar göra sådär.
Ja.
Så jag känner, det här är helt sjukt. Då är det sitt barn och tittar på.
Men jag tänkte på en sak. Det är en sak som jag noterar som har gått under radarn i allt det här som jag tycker är besvärande. Det är ju att som säger, TV4 släcker marknätet och går på vad det nu är, deras digitala kanaler och sådär. Men det jag tror är, för du pratade om gamla innan till exempel, och en av de medier som jag tycker är mest behagligt att konsumera, det är radio. Och egentligen så, och det är ett ganska billigt format att producera. Så att jag är egentligen förvånad över att ingen har startat en radiokanal som sänds över liksom etern. För att det är inte särskilt dyrt. Och jag menar, ta P1, alltså en konkurrent till P1.
Ja.
Det är inte... Det är nog, eller jag vet inte vad, det är väl frekvensen som kostar att köpa.
Ja, man får köpa en licens av någon, men de har ju haft lite motigt, så det finns nog sådana som är billiga. Jag ser inte alls på Sveriges Television nästan, utan det är ju radion SR som jag
har haft. Ja. Många gamla har radion på bakgrunden, och för mig, när jag kör bil och jag lyssnar gärna på radio och sådär. Ja. Och jag lyssnar på P1 också. Mm. Alltså, P3 lyssnar jag inte.
Det är nästan så att flera... av de här media, högerinriktade mediekanalerna kunde i princip kom överens om att köpa en licens och sen så står man för 25% var av innehållet. Exakt. Och bara slottar in det.
Ja, för Riksradio, kan det vara någonting?
Nej, men det behöver inte vara, kan man heta Högerradio eller vad det nu kan heta.
Nej, men jag tycker mycket av riksgrejer är inte, man måste inte se det. Även när jag ser på riks och gör det när jag kör bil, så att jag hör ju bara, jag vet inte vad som är i bild.
Nej.
Nej, men vad jag menar, poängen är ju att jag tänker, precis som du säger, alltså det som är intressant med radioformatet är att man kan ju både förespela massor, ungefär som den här podden skulle kunna gå varje vecka. Men du kan ju också ha stunder där du har som Ring P1, är väl en av deras exempel, det är ju livesändning som är. Men jag menar att teknologiska kraven på att idka den typen av livesändning är relativt sett låga. Alltså när jämför med tv-formatet, det är ju jättedyrt att producera en timme tv live mot att producera en radiotimme live.
Men även SR, huvuddelen av innehållet i SR är ju förinspelat. Det är de olika produktionsbolagen som gör och bara skjuter ut det.
Exakt.
Och här hade ju, det, budgetin,
så oberoende radio skulle kunna heta, eller högerradio eller vad som helst, så kan man försöka, så kan man köpa slottar inom ramen för det systemet. Då skulle ju 100% eller riks eller kvartal, du kanske inte ska ta höger, men du ska säga oberoende samhällsradio kan man säga. Så folk köper in sig på slottar. Jag skulle vara helt öppen med att låta även liksom, inte jag, Aktuellt politik att köpa in sig för all del. För då får man jättemycket pengar.
Men är det här något som ni någonsin alltså, har haft i åtanke på riks att också producera den typen av media?
Linjärradio.
Nej, jag tror inte den tanken har flugit upp. Men jag ska inte säga, jag sitter liksom inte i...
Nej, du sitter kanske inte där. Men jag tänker det du sa där, hur ska man nå ut då till de äldre? Som liksom, det är ju inte YouTube-generationen. Så är det. Alltså, är du liksom, inte vet jag, 75 plus, så gissar jag att YouTube inte är ett medium som är ditt första go-to. Och vi och ni på Riks, både vi och Emil, vi vill ju nå dem också, förstås.
Ja.
Men hur gör man det? Det här kanske skulle kunna vara en väg framåt.
Ja, absolut. Alltså vi ska säga att vi har mycket pensionärer som tittar på Riks. Mm. Så det är inte det. Men det finns fortfarande, det är fortfarande en generationsfråga. Alltså ungdomarna tittar ju mycket mer på typ YouTube och sådär. De tittar ju liksom inte på
Nej, de kollar inte på public service.
Nej, på public service.
Nej, alltså jag har ju 20-åringar hemma, så de kollar inte på Agenda eller på Aktuellt. Alltså det finns inte. De får ju sin nyhetsbevakning via TikTok och klipp från till exempel Riks, men också andra.
Ja, men framförallt, jag tänkte på det, TikTok idag. Alltså TikTok. Alltså många når ju ut på TikTok. Mm. Så att ungdomarna, de tittar ju mycket på TikTok. Kvinnorna tittar på Instagram. Mm. Det är ju deras plattform. Så att TikTok och Instagram, om man vill nå tjejerna och ungdomarna. Och
då är det de där äldre.
Radio.
Den är ändå svår.
Men du ska få en observation, två faktiskt. Den första är att jag ska bara prata om dina tjejmiddagar, för det, jag har ju alltid velat gå på dem. Alltså, så det finns något spännande där som jag inte kan ta på, men 10 tjejer, det är... Ja, okej.
Okay. På en Fredrik.
Ja, exakt. Ja. Men i alla fall, det som jag tänkte på med det, jag tycker det är intressant, för många är ju toleransens apostlar, liksom, och sen så fryser man ut någon som råkar tycka fel. Det vill jag bara göra not om först. Men sen,
det är alltså egen liten toleransparadox.
Ja, det är det verkligen. Det är en toleransparadox. Den tycker jag blir alltid fascinerad. Men sen en annan sak som jag tänkte på, som jag fångade upp idag via någon, något klipp då, men det är att så här, alltså... Politik är ju motsatsen till att vad heter det? Samla alla, alltså det här med skapa gemenskap och så.
Inkludering.
Ja, men exakt. För politik handlar ju om egentligen att man på något sätt, generellt sett, de här premierar vi på bekostnad av de här, eller vi gör, som till exempel så här, om du vill bygga bilväg, ja men om det blir bilväg då blir det mindre skog eller trottoar eller vad det nu är. Det finns ofta liksom ett fördelningstekniskt fenomen där man premierar någon eller på något sätt, eller tar från de rika eller tar från, och sådär. Och då tänker jag, en observation jag har när jag pratar med sådana som är, vi säger, höger och män och sådär, då är man liksom ganska medveten om att politik är ett konfliktförhållande. Det är en ständig konflikt mellan intressen som man balanserar med olika ideologiska utgångspunkter.
Ja.
Men däremot så känner jag ofta när man pratar med kvinnor, nu raljerar jag förstås, och det får man ta, så att alla feminister får skjuta ner mig, men jag raljerar lite grann, och det är inte bara kvinnor, men i varje fall, så får jag ofta kanske mera tillbaka, de förstår inte att det är ett konfliktförhållande, utan man kan tillgodose alla. Alltså så här, det här är bra för alla och det här är dåligt. Liksom. Om vi tar migrationen då som ett exempel. Det man måste förstå är att om vi säger då eftersom du har en riksbakgrund så kan man tänka sig, jag vet ju att migration är en viktig frågeställning för dig också. Så, men jag menar så här, om vi har öppna gränser och vi ska ta hand om massa migranter och det kommer att kosta massa skattepengar, så innebär ju det alltid implicit att de skattepengarna och de resurserna går ju inte till vad alternativinvesteringen är. Alltså det finns ju alltid en alternativinvestering.
Ja.
Och det där är ett konfliktförhållande. Och det vill man inte riktigt kännas vid. Ungefär som att ja, men det är klart att vi ska ge mer pengar till sjuka. Ja, fast det, då är det någon annan som får betala. Alltså det finns en konflikt. Och just det här konflikt är någonting som skrämmer.
Just det, den här altruistiska sidan som kvinnor oftast har. Mm. Att liksom den statliga pengabössan, den är outtömlig. Mm.
Ja, det finns ingen konfliktförhållande där. Nej, utan man kan bara ta lite mer pengar.
Nej, precis.
Just det, det altruismen på ett personligt plan är en otroligt trevlig, attraktiv och välfungerande sak. Men när man tar upp det på systematisk nivå så blir det ju bara frätande och samhällsskadligt. Liksom.
Ja. Nej, men också, jag tror att man inte är tillräckligt intresserad och politiskt insatt så att man sväljer de här enkla sanningarna på något sätt. Eller narrativen som public service. Man ser liksom kanske inte igenom riktigt.
Ja, det är klart man inte gör. Men jag tänker...
Fast det finns ju en pågående dammiddag 24/7 som heter Threads. Jag vet inte om ni har varit på det sociala mediet.
Threads. Det
hade
kommit
som tjejer hela tiden.
Ja, där beskriver de det på precis tvärt emot sättet. Att höger är ska man säga väldigt emotionellt och inte rationellt.
Pratar vi om det där Facebook-threads?
Ja, threads, precis.
Mm. De beskriver.
Ja, alltså det är en social medieplattform dominerad av kvinnor.
Okej.
Okay. Så då, den hänger väl ihop lite med Instagram på något sätt också egentligen. Det är,
Metas Twitter.
Exakt. Mm. Men det är en utväxt på Instagram på något sätt. Och där, de beskriver det väldigt mycket på samma sätt som du gör, fast med ombytta roller. Där... och det är precis som du sa, 8 av 10 är ju, blir ju gå i bananas om någon uttrycker högeråsikter liksom.
Ja, det här var ju bara så här ett scenario man kan tänka sig. Jag har ju inte varit på en tjejmiddag med tid.
Fan också. Jaha, där
men, prova, men om man skulle liksom ta slumpvis 10 valda kvinnor från gatan idag så antar jag ungefär, om man tittar liksom statistiskt sett hur det ser ut, att vi skulle hamna ungefär där. Och absolut, det är ju liksom, det är socialt stigmatiserande. Det är ju inte en enkel social uppgift att vara ankare på Riks liksom. Så idag. Mm. Alltså tyvärr är det fortfarande väldigt stigmatiserande att prata om känsliga samhällsfrågor och sånt liksom. Och i sociala sammanhang så behöver man prata politik överhuvudtaget. Mm. Det kanske man inte behöver liksom.
Nej, är det många som verkligen inte vill det?
Kanske. Nej, det finns säkert, men precis, det finns säkert många som inte vill det, och jag har ju det intresset, så jag kan ju lätt falla in på det, men jag har liksom helt slutat prata med det, med människor som liksom inte öppet, alltså kommer till mig och liksom vill veta saker. Så jag liksom...
Men det är inte en skillnad mellan män och kvinnor också, hur vi, alltså när killar pratar så det slutar ofta med att du är dum i huvudet. Och sen så
är man okej. Okay. Jo, det är bara det vill jag bara intyga. Det är ingenting som händer med. Utan då är det så att du är så himla smart.
man tycker olika, man hejar på olika lag, man tycker olika, man är liksom, ja, men man är rätt så rå mot varandra på något sätt. Men man är ju vänner, så att man liksom, man är så van vid att vara oense, för att man är ändå liksom, någon har hållit på Liverpool, någon har hållit på Manchester United hela livet, så man gick liksom, satt i sandlådan, och så bara fortsätter man att tycka olika och ibland svära åt varandra, men det förändrar liksom inte. Men jag uppfattar att i kvinnliga vänkretsar då, och även, jag hade ju förmånen att få smyga in och käka jättegod mat på hälso högskolan i Jönköping när jag gick på gymnasiet.
Vadå, har du varit på tjejmiddag på hälsohögskolan?
Nej, men min dåvarande flickvän gick på gymnasiet där, och gymnasiet var på samma ställe som hälsohögskolan, så de hade en jätteschysst matsal. Och i början så var det, fick jag lägga lite biljetter och sånt där, men efter ett tag så kände de igen mig, så jag bara gled in där och käkade, för jag fick mycket bättre mat. Och då var det jag och en kille från, jag tror han var från Syrien och var ballettdansör och gay. Vi var de enda killarna vid hela bordet liksom, för de som gick på vårdgymnasiet.
Det var ju tjejmiddag.
Det var min första liksom, inblick i kvinnodominerade sammanhang. Och det var mycket känsligare att tycka olika. Det var min absoluta bild av det. Och det kunde bli en liten bitterhet. Så jag kan förstå att om man är lite rädd om sitt sociala sammanhang så är man nog som kvinna försiktig med att prata om sådana saker som kan vara lite polariserande eller divisive på något sätt. Liksom. För att straffet är mycket hårdare för en tjej som tycker annorlunda än för en kille.
Ja, och i mitt fall alltså, så kommer oftast inte ens diskussionen upp, utan de tittar på mig på Riks och liksom, aha, okej. Okay. Man skannar av liksom, okej. Okay. Oftast bedömer de mig utifrån vad folk skriver i kommentarsfältet. Då är jag riktigt dum i huvudet.
Ja, absolut.
Nej, men tyvärr, alltså, vi har mycket människor som skriver galenskap i kommentarsfältet. Mm. Alltså mycket personer som skriver, alltså om man säger hat och hot.
Ja, visst.
Inte hat och
den
hot.
Den gamla dängan.
Vi får köra som,
tyvärr. Alltså,
vi får köra som näthatsgranskaren. Han får ju 15 000 varje gång han polisanmäler någon och kör i tingsrätten.
Ja.
När någon förtalar honom.
Jag kör ju mycket blodtryckshöjande nyheter. Så det är mycket liksom islamister som skor sig på de svenska skattebetalarens pengar. Och liksom, så att jag förstår ju att den här typen av, det kokar i, i svensken. Liksom, när man ser allt det här. Och jag har ju gjort det till min lite karriär att liksom gräva fram skit och granska framförallt islamism, kriminalitet. Och jag tycker det är förbaskat spännande och kul att jobba med. Men jag vill ju, precis som många andra, inte ha de här extremt bara så här destruktiva kommentarerna. Utan jag vill ju ha konstruktiva grejer. Ja. Liksom. Kanske du ska granska det här också. Mm. Eller förresten, kan du titta på den här vinkeln också? Eller liksom någonting konstruktivt till debatten. Och det finns ju sådana också, naturligtvis. Ja. Men det finns också många liksom ärthjärnor som sitter och skriver bara massa.
Men samtidigt är det inte på samma sätt som ett parti, också för en sån mediekanal som Riks, värdefullt att vara hatad av rätt. Alltså de skapar bass liksom och interaktion. Mm. Så att det finns någon slags tillväxtfenomen i det också, att ju mer arga de blir på Riks, ju mer upprörd, ju mer de pratar med varandra om Riks, desto viktigare och större blir Riks.
Jo, absolut. Mm. Och det är därför vi tar upp sådana ämnen som inte andra, eller andra medier, men public service framförallt. Mm. Jag menar, Expressen gör bra granskningar emellanåt. Jag menar, de flesta publikationer idag, alltså även public service kan ju göra bra granskningar ibland. Liksom.
Ja, det vore ju märkligt om de med 9-10 miljarder inte.
Och ja, inte räcker.
De attraherar dem. De som vill ha räntor med pengar för att göra bra saker, de går ju till public service i stor utsträckning.
Ja, det, ja, men det finns ju mycket mer resurser och mycket mer folk. Ja. Såklart så liksom finns det förutsättningar för att göra mycket bra gräv. Men ett av mina bästa gräv, måste jag säga, har varit när man typ har varit liksom, skrivit på fritiden, för då finns det liksom ingen deadline.
Nej, just det.
Utan det är skönt att jobba. Alltså, när man jobbar tyvärr i mediebranschen, det är så mycket deadline. Så liksom, det här ska vara klart. Och det ska gå så fort allting. Det. Liksom. Mm. Alltså, det är ju jobba med nyheter som jag gör också. Allt ska ju bara ut liksom, hela tiden. Mm. Men får man hålla lite på saker ibland, kan det bli riktigt bra.
När jag var reporter kallade vi det för långkok. Man hade senast på långkok, där man fick en lite tid över ibland, och ibland till och med på sin fritid rotade i saker för att.
Ja.
Och sen när man släppte in det i nyhetscykeln, då kom ju deadline och allt det här. Liksom. Men medan man hade den i sin lilla långkok så kunde man.
Och det har ju alltid varit vår strategi också på Riks, att man ska ha en lite långkokare igång.
Ja.
Bland alla andra saker som man bara typ kör ut.
Just det.
Men jag är ändå förvånad över att vi har kört ut så himla mycket nyheter. Mm. Och det är ju faktiskt inget medie som liksom i sak har klankat ner på hur vi har rapporterat, har jag noterat. Alltså det är ju inte, vi har ju inte fått mycket kritik för just den nyhetsrapporteringen.
Nej.
Det var ju den här grejen med trollfabriken, men det följer mest på Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning. Även om vi sitter i samma lokaler, så var det mest ljus som föll på dem, eller skugga som föll över dem. Medan vi Riks gick ju ganska lätt blåser ganska lätt förbi det där. Liksom. Mm.
Men det är ju för att det är urvalet som är, alltså nyhetsurvalet är, är den stora grejen som skiljer. Och på samma sätt som det är svårt att kritisera public service för deras nyhetsurval, så är det svårt för den sidan att kritisera Riks, för alla gör ett urval av en vinkel.
Ja, så och det blir ju naturligtvis helt överdimensionerat med typen av invandrarbrottslighet och islamism. Det blir ju för mycket på Riks. Alltså, vi skulle ju behöva ha en mycket mer blandning. Men det är ju bara för att vi är mer som att vi väger upp. Ja. Förstår du? Ja. Alltså, vi skulle det blir ju den.
Man kompletterar.
Eftersom att public service rapporterar så himla bristfälligt. Underrapporterar om den här typen av samhällsproblem, så blir det att vi överrapporterar istället. Så det blir ju liksom överdimensionerat av vissa nyheter. Så att det blir ju om man bara titta på Riks så får man ju liksom bara det här, och då tycker man ju liksom att oj, det här verkar ju väldigt så här extremt.
Jag tänkte mest, om man då skulle slå samman er med public service, så skulle fortfarande lutningen vara extremt vänslutande ändå, eftersom att de är så otroligt mycket mer omfattande. Och jag tänker att ni måste ju också kanske ändå täcka det behovet som folk känner. Alltså, det är sedan avpixlat och framåt så har ju liksom befolkningen sökt och letat med ljuslykta efter den här formen av information. Ja. Så att ni måste ju ändå liksom väga upp det och ge det till den här kundgruppen som ni har.
Ja,
annars har ni kanske inget existensberättigande kvar, utan ni måste göra det. Jag förstår att det hade varit bra om ni hade möjligheten att bredda, och det tycker jag att ni har gjort. Alltså, den här morgonsoffaprogram, och när liksom, jag tycker att breddningen har varit ganska monumental de senaste åren.
Ja, absolut. Så att det är ju inte bara liksom krim, men många man pratar med uppfattar det lite så.
Jag tänker att det är många som kommer med tips till er, så är det med de här sakerna som folk kommer med.
Men är det så att de sakerna delas mest också? Så de som inte följer kanalen ser mest det, för det är det som blir snurr av?
Säkert. Mm. Men jag skulle säga att det är tre ben vi står på. Det är liksom kriminalitet och invandring är ett stort ben såklart. Men sen är det också energifrågan. För där ger vi en så pass alternativ bild till vad public service och typ DN ger. Det här klimatet och vindsnurror och allt det där, you name it. Vi ger liksom en helt annan bild. Och sen är det hela det här woke.
Kulturkriget.
Det är det tredje benet. Ska jag säga, det är de tre benen vi står på idag. Om man tar klimat och energi lite som en samma pelare där. Så är det är de tre stora benen som, där vi har liksom en alternativ rapportering, ska jag säga.
Med lite tryck i. Men jag måste bara backa tillbaka till en fråga som jag tycker är intressant. Det här är en reflektion jag har. Jag tänker, eftersom som i din roll som du har, och även du Linda, som kvinna, och den här, som du pratade om, den här konformismen i kvinnorummet, eller vad du kallar det för. Men en sak jag har märkt sen jag har blivit lite synligare och sådär, det är ju att ibland så kommer det folk som är märkbart väldigt ovana att prata politik, och så blir det lite grann att när de märker att man lyssnar, man lyfter lite på locket, då är det som att de bara häller ut massa saker, och man märker hur osammanhängande, ofiltrerat och liksom ostött det där är. Och det där reagerar, och jag blir jätteglad för, och det kommer ju alla möjliga, allting, och det är just att det är rörigt sådär, och då märker jag såhär, oj, här är en person som är, det är som en tryckkokare, och det där gäller, det är så många människor som går runt där, tryckkokare, och som liksom inte har hittat någon att hälla ut det på, för att de är rädda för att säga jag fel, så kommer jag bli dömd, för jag tänker alla de här sakerna. Och för mig själv så är det så som jag är ganska öppen, som du vet. Och jag tycker om det mesta.
Det händer.
Ja, och som du sa, man får nog ta gånger 0,3 när jag vet.
Lite så.
Ja, 0,3. Och det är fint. Men alltså, och jag blir alltid så glad när någon gör det, när de häller ut det där. För då blir det som att nu får de äntligen chansen att hälla ut det. Och det är okej, de får säga tokiga saker. Om de vill det gör ingenting. Och det är allting från att det kan ha med vacciner, det kan ha med bilar, det kan ha med flyg eller vad det nu är för någonting. Häll bara ut skiten. Och då tänker jag som i tjejrummet då, för jag är ju sällan i damernas omklädningsrum.
Inte än.
Jag tror att det där inte fångas på bild. Då tänker jag så här, är det så för er också att ibland så är någon ändå som vet att du då är en sån outspoken, vad du nu tycker och tänker, och därför så häller de bara ut på dig. Känner du igen det här eller?
Det finns ju typ såna personer, absolut.
Men det är för få.
Ja, de finns, och som du säger, det är ju bra om de har någonstans att kanalisera allt det här, alla tankar och sådana saker de har, och och det kommer ju fler och fler plattformar nu, så att där de kanske kan ta del av det de söker efter.
För min poäng här, det är nämligen att min teori, rätt eller fel, vetenskaplig eller ej, men ändå så ta gången 0,3, det är ju att för mig är det så att jag tänker kommentarsfälten, de här hatgrejerna och allt vad det är, det är där det kanaliseras. Avsaknaden av en sund diskussion, alltså i stora fora, gör att utloppet för tryckkokandet är de här forumen. Och det är det som folk inte förstår. För jag tror att det där är bara, för mig är det bara en värdemätare. Det är en mätare på hur fel ute är vi i Sverige. Ja. Eller vilket land det är. Det är USA eller England. Ja. England är ju riktigt illa ute som du vet. Men liksom jag tänker istället, jag ser det nästan som ett smicker, att här är någon som ändå, de får utlopp för det, om de kan kasta lite bajs på mig, det är inte hela världen, det är fine. Men det är inte bra för Sverige att folk behöver, istället för att de kan prata då i omklädningsrummet.
När man är så arg så att det blir liksom inget konstruktivt.
Nej, det blir inte det. Det blir bara... Men när du häller ut det där arga först, så under det där så finns det ju massa saker som tål att stötas och blötas. Och jag tycker nästan ingen åsikt, jo det tycker jag, men... Alltså, jag vill säga ingen åsikt är fel, men det tycker jag. Men ingen åsikt är konstig i varje fall. Utan åsikter formas ju av att man stöter. Liksom. Och om man säger någonting, jag säger så här, nej men jag tycker att vi borde ha, alla borde få en bil. Och så säger du så här, Lina, nej, men det kan inte alla få för att.
Det är bättre med en helikopter.
Exakt, det är bättre med helikopter. Och så börjar jag tänka så här, det ligger någonting i. Men då måste alla skaffa helikoptersärt, hur skulle skolan se ut då? Och så kommer vi fram till att, ja, nej men det är drönare som är framtiden.
Mm. Nej, men det är väldigt kloka insikter du för fram här. Alltså, att, ja men helt klart är det så.
Ja, ja. För mig är det helt självklart att
det är så. Ja. Ja, och det är väl ingen bra att vi har så stor del arga... Men framförallt då.
Nej, arga människor.
I ett land. Och det har ju med att hela, liksom hela det svenska politiska landskapet är ju kraftigt förskjutet åt vänster. Alltså vi har ju jättehöga skatter, men med migrationen och allting kring kriminaliteten har ju bara varit så underdimensionerat. Jag menar, vi har haft personer som utgjort säkerhetshot som inte har liksom utvisats.
Många
personer som har utgjort säkerhetshot som inte har utvisats i Sverige. Jag menar, jag har planerat att jag ska gå på en julmarknad i år. Och jag tänkte så här, men det blir väl bra med Kungsträdgården. Men vänta nu. Det rapporterades bara för några veckor här sedan att det var en 18-åring som planerade att spränga sig själv på Kungsträdgården på Kulturnatt. Det känns inte så där jättekul att gå på julmarknad nu som Kungsträdgården arrangerar om en vecka.
Nej. Alltså, du ska liksom... gå på Eid al-Fitr istället. Det är där som...
får du gå på någon i Tyskland. Så här, för där bygger man ju nu stora, stora barriärer runt julmarknaden. För att skydda människor. Det är så
Men jag tänker det så här. Har gemene man koll på att julmarknaden just är ett... alltså en target, alltså ett mål för jihadister i Sverige. Nej, men alltså Svenne Banan är ju lite naiv och liksom ska gå på julmarknad så här. Nej, men alltså har du koll på att de här platserna är liksom utpekade mål? Vi har
därför att det skildras inte alls.
Nej, utan, det skildras
utan
inte.
Utan liksom, den tiden i radio till exempel, den sätter man av till istället att berätta att på Liberalernas så här, kongress så har man bestämt att nyanlända ska få högre dagersättning. Och så lägger man liksom 3-4 minuter på det, fast det är ett parti som har 2% i opinionen, som bestämmer någonting internt och som inte ens kommer finnas med i lagstiftande församlingen.
Nej.
Och då gör man det istället för att berätta den här typen av saker som faktiskt spelar roll för massor av människor.
Absolut.
Och där det finns oerhört mycket innehåll att ta del av, framförallt från Tyskland, där det är några stycken kanaler som Genoa och
Radio Genoa. Men alltså, jag måste bara säga, den intressanta frågan från Liberalernas stämma som inte alls har pratats om, eller landstag eller vad det är. Det är väl det är bananer. Finns det bananer på plats? Det är den frågan jag väntar på.
Hon har lämnat.
Ingen har skrivit om bananer.
Alltså, hon finns ju inte kvar.
Släpp med Paulina nu.
Paulina.
Hon har lämnat.
Har hon lämnat partiet eller bara sin roll?
Nej, men hon har väl...
hon kan ju mycket väl snirkla i kordonerna
där. Hon fick något tröstpristjänst någonstans.
Ja, för hon lämnar sin roll i alla fall. Ja. Men är hon kvar?
Nej, jag vet inte, för jag tänker det. Om det finns en sån banansituation som behöver...
Jag tyckte det var jätteroligt att det kom fram. Och,
ja, det tycker jag också. Jag gillar ju henne som person privat. Liksom. Hon är schysst.
Och det var Expressen som avslöjade. Vi på Riks kände till hennes bananfobi.
Okay. Alltså, och ni tog inte det?
Nej, vi tog inte det. Vi tänkte,
vad är det för skit?
Vad är det för lågt hängande frukt?
exakt.
Ja. Och så kommer Expressen och jag vet så här, vi bara skakar på huvudet på redaktionen liksom, bara, ja. Så här, vad är det här? Men det är faktiskt lite roligt.
Det blev en grej.
Den är freaky nyhet, det ska man inte underskatta.
Ja. Men jag måste ändå knyta tillbaka till det här med kvinnorna. För alltså, så som vi pratar i det här rummet nu är det lite så här att default alltid verkar vara vänster. Och det är först när vi börjar prata med varandra och våga stöta och blöta, vilket då kvinnor inte gör för att de pratar om vilket läppglans som är på rea och liksom hur det är med barnen. Och så de har inte den diskussionen.
Nej.
Men varför är default vänster?
Och därför blir de, per definition tycker jag, mer extrema. Eftersom de yttrar bara känslor hela tiden. Så de häver ut sig en massa saker och pro-Palestine och allt galet. Men de fattar liksom inte att okej, det kanske var en Hamas-understödd organisation jag nyss hyllade. Alltså för att de blir mer extrema för att de liksom inte har koll.
Ja, för att de inte manglar grejerna.
Nej, de manglar inte grejerna liksom, tillsammans. Och de blir
stöter
ingen
och blöter nyan. Inte nej, som du var som andra.
Ja. Men är det då det här konsensusökandet som talade emot kvinnorna? För att de inte var lika rädda för att kanske ha olika fotbollslag som sin favorit. Utan att det var mer okej att de vågade prata och ha olika åsikter. Då kanske de här känslorna skulle komma fram och man skulle stöta och blöta och vissa kanske skulle komma till andra insikter.
Ja.
Men är det på grund av att det där samtalet inte äger rum som vi har alla kvinnor på vänster för att av någon anledning så är default vänster?
Ja, precis. Alltså, Sverige är ju liksom socialdemokraternas land med lätt och lagom. Och liksom. Alltså, det är ju på något sätt.
Det fortfarande? För jag ser alltid. Är det inte lätta som har tagit det?
Vi vill inte göra reklam för någon
landet,
av dem.
Landet lagom i alla fall.
Mellanmjölk, det finns bara här.
Och man liksom så här, min sambo är från Brasilien och jag försöker förklara det här ordet lagom för honom.
Säger du såhär, social democratic då?
Ja, exakt. Och liksom man inser bara såhär, i andra länder finns det inget lagom.
Nej, men
det är i Sverige liksom. Och de flesta tjejer vill vara lite såhär lagom och inte sticka ut haken kanske för mycket. Sådär, och göra sig socialt omöjliga.
jag ska säga såhär, min erfarenhet i varje fall då, för folk som häller ur sig av båda sorter. Killar kan ju mer, när man väl lättar på det här locket, då bara hälls det ut. Men min bild var ju för många gånger så tjejer lite försiktiga. Så här, jag kan ju inte lika mycket som dig, men... Och så kommer någonting. Så här. Mm. Och då är det så här, jag vet inte, kan inte lika mycket. Det är väl inte det som det handlar om. Att du ska vara så här in, för du får ju rösta liksom. Ja. Så att du per se så... Det du kan räcker väl för att föra en diskussion om vad det nu är. Så får man väl lära sig längs väg. Det är så här... Man känner, jag får ibland känslan av att det finns en osynlig barriär där man är berättigad att föra ett samtal eller inte. Och det tycker jag, det skrämmer mig, för det är ju det här med igen, man skrämmer folk till lydnad och det här hotet om att om du tycker fel, då jävlar kommer vi trycka ut i kylan. Medan det är ju inte det som politik eller samhällsdebatt handlar om. Samhällsdebatt handlar ju om att stöta och blöta perspektiv för att komma framåt. Och för att till syvende och sist, oavsett hur kunnig någon är eller inte, så kommer det att vara valda där de ska fatta ett beslut. Och förhoppningsvis då i min värld så är man ju så upplyst som man kan från sina egna premisser. Och sen kanske en del då slutar med att de röstar fel, alltså Miljöpartiet. Ja, nej, men det är det. Nej, men alltså, för så här, jag har ju respekt för sådana som har tänkt, oavsett egentligen var de landar i. Jag menar, jag skrev idag någon post där jag hyllade Vidar Andersson, som är en stor tänkare. Liksom. Jag har väldigt stor respekt för hans bevekelsegrund och vad han tycker. Vi tycker inte lika, men jag respekterar det. Det är fine, för han har tänkt mycket, säkert mer än vad jag har. Och sen finns det andra som har tänkt annorlunda. Men just det där att man gör liksom, avträder sig från att vilja få mer kunskap eller information och sen samtidigt aspirerar då på att göra ett val. Och jag tycker det är beklämmande. Är det.
Ja, men det ska ju fram till att det finns just en tänkare i den personen.
Ja.
Och det är kanske inte så många som liksom går och tänker på sådana här frågor som vi diskuterar här till
exempel. Men sen är man ju rädda för att kanske börja göra det. Det är det min poäng är. Att man är rädd för konsekvenserna av att man lyfter en kokofråga.
Ja, och det kanske har med det här jantelagen i Sverige.
Säkert.
Att göra med att vi är ett land präglad av att man inte... Ja,
ifrågasätter.
Att man inte vill...
Man undrar lite hur kvinnors framgångar på arbetsmarknaden, för den är ju tydlig.
Ja.
Framförallt i storstäder så är ju, i många storstäder i västvärlden så är ju, har ju kvinnor högre medianlön än män. och ja, men, rätt framgångsrika och call the shots liksom, på mellanchefsnivå framförallt, där the actual work is done.
Ja, så det är väldigt märkligt att, att kvinnor utbildar sig i högre grad och sådär, men titta liksom på universiteten idag. Alltså det är ju så, alltså, så mycket utbud av kurser, utbildningar som är rena vänsterideologier. Alltså man producerar, det är liksom politisk propaganda.
Just det. Man ska bli handläggare i uppfostringsmyndigheter egentligen, kan man säga. Det är det man blir utbildad för,
som någon kommunikatör. Någon kurs som jag såg hade lärobok av med Greta Thunberg. Så liksom.
Vänta, va?
Nej, men,
vad sa du för något?
Ja, men alltså, det var någon kurs. Ja, nu ska jag inte ta det för att det var någon, men det cirkulerade bara i mina sociala medier att det var någon kurs på något universitet som erbjöd en bok som där Greta Thunberg på något sätt var involverad. Jag vet inte om hon var författare till den boken.
Det låter
ja, men, och det här kanske inte var ett bra exempel, men det finns massor med kurser idag som heter typ makt, genus och kön, 7,5 poäng. Jag har postat sådana här olika inlägg för att bara påvisa hur sjukt det är och hur mycket av resurser som går åt att liksom framställa de här typ Södertörnsutbildningarna på något sätt.
Ja, det är väl också två dimensioner, för dels så är det så att mycket av den expansionen av universitet och högskolornas utbud har ju varit den sorten så väldigt billiga, alltså det, jag förstår ur ett ska man säga, ekonomiskt perspektiv för en högskola, det är väldigt billigt att producera och det finns en efterfrågan, men det har ju också funnits regler som har gjort att även Kungliga Tekniska Högskolan i matematikundervisningen har avkrävts att ha ett genusperspektiv.
Man har hört i forskningen också att forskare ska utgå från det, annars får de inte sina forskarrapporter.
Så man lär sig att skriva på ett visst sätt för att få forskningsstöd. Liksom.
Ja, nej, men jag tycker det. Så, och sen när man frågasätter det här, ja, då hotar man den akademiska friheten.
Just det.
Så det finns liksom inget sätt att så här, ta sig an det här problemet, utan att på något sätt vänster liksom ideologier har kapat den västerländska utbildningen.
Ja. Och det är någon slags Gore-Tex. Man kan gå på ena hållet men inte på andra hållet.
Ja,
man kan påverka åt vänster men försöker påverka åt höger.
Då är det liksom ett hot mot demokratin direkt. Och det där är jätteproblematiskt för att, ja men till exempel vi ser bara journalistkåren idag. Ja men DN, det är ungefär som Socialdemokraternas kommunikationsavdelning och likaså public service. Mm. Och vad kommer det sig av? Det måste man ställa frågan. Jo, men det handlar väl om att vi hela tiden, det kom ingen tillväxt underifrån. Och det var ju som när jag tittade på Henrik Jönsson så här 100%. Ja men vilka personer är med då? Han vill säga att det inte är typ bulletin 2,0, men han har ju tagit typ 3 personer från gamla bulletinprojektet. Typ.
Okay,
och liksom, och det här blir, alltså hela högermedia är ju ganska mättad.
Mm.
Alltså liksom det är samma personer som cirkulerar.
Ja, alltså,
man bara byter platser, man sitter i olika poddar, man intervjuar varandra.
Här sitter vi.
Ja, men,
ja, men det är naturligt, det blir ett klägg där också.
Jo, men det blir lite
klägg. Nu lugnar ner dig. Nu har du slängt på ett epitet så vi inte känner mig bekväm.
Och nu har jag liksom verkat i den här medievärlden i typ 5 år och det sker ju ingen riktig tillväxt nerifrån. Och vad har det med att göra? Jo, men det har ju att göra med sådana här liksom, universitet och högskolor som typ Södertörn som bara utbildar tusentals med journalister som har fått med sig de här vänsterideologierna. Så det som verkligen skulle behövas, om vi pratar radio, men även som skulle behövas, det är ju typ en journalisthögskola.
Just det.
Som inte är sån så här alla de här vänsterideologierna som man får med sig i Södertörn.
Kanske börja med en folkhögskola någonstans på konservativ grund och så skapa en journalistutbildning där. Det hade,
journalistutbildning måste ju till som inte skapar alla de här public service-människorna där man bara anställs som man har liksom jobbat på typ Rädda Barnen och UNICEF.
Och dessutom så att det är ganska ovanligt det som Jörgen Huitfeldt har gjort, att han har lämnat för det är det som jag tycker har varit väldigt tydligt i mina före detta reporterkretsar då, att alla som jobbar med journalistik, de vet att det är rätt bra att någon gång under karriären kunna få sin lön ifrån SVT eller SR för att betala hyran och räkningarna och blöjorna och allt vad det är liksom. Och det gör att man är försiktig med var man, för man vill inte göra sig omöjlig i den största och tryggaste
Nej.
Liksom, arbetsgivaren. Så egentligen är ju deras arbetsgivarroll är nästan den farligaste och mest, där det är mest problematiskt att de är så dominerande.
Mm.
För att det formar ju hur människor rör sig, hur man väljer att göra karriär och begränsa det.
Mm. Men så här, jag har en spaning som jag funderar mycket på. Jag tänker på, apropå, nu pratar vi om högskola, feminism och genuskritik och allt vad det nu kan vara. Men normkritik är ett ord jag tycker är spännande. Och sådär. Och en spaning jag har, det är att det finns ju det här begreppet som heter Jimmy moment, som jag tycker är intressant. Ja. Och jag har noterat att jag skulle säga att det finns ett J.K. Rowling moment som jag tror har uppstått när det gäller till exempel då den här med woke och transideologi. Som vi har ju en som jag reagerar, som Agnes Wold tänker är den svenska, kanske den närmaste motsvarigheten som har. Och då för att spinna vidare på en tråd här innan om sharia och sådär. Så tänker jag, eller sharia, men nu så har jag tog upp det.
Vi pratar om islamist, var close enough.
Ja, exakt. Ja, men precis. Och då, jag har ju länge funderat på så här, kan det, för jag tycker inte att vi har, alltså allting snack om normkritik är ju inte normkritik, utan det finns ju en konsensuskultur kring normkritik, så att det liksom är det som är normen, att man ska vara så kallat kritisk, fast det inte är det, utan det där är bara något tjafs liksom, i min värld. Men det är min fundering, det jag ändå vill tro, jag tror ändå att den sekunden som man förstår att demokrati och islamism inte är förenligt och att det alltid blir så, alltid.
Eller för islam, du vill inte säga islamism.
Nej, men det är islam. Ja, men det är det jag sa ju. Fast du, okej, fair enough. Men i varje fall, de är inte förenliga och det finns inte ett scenario, det har aldrig funnits ett scenario historiskt, och det finns inget scenario i nutid där det finns demokratisk islam. Det finns inte.
Så blågul islam, det kommer inte fungera.
Nej, det är en hittepåkonstruktion som är... Det är
ring Simona Moa.
Nej, men jag tycker det är intressant. För jag tror att just det begreppet är... Det är ett test för att visa att det funkar inte. Och min teori är att den dagen som kvinnor i Sverige förstår att det finns ett rejält hot mot deras egna... rörelsefrihet. För det har de inte... Min bild är att det där har gått lite under radarn. Det är ungefär som... Jag tycker den här diskussionen... Jag tycker slöjdiskussionen som var i kvartalet för ett tag sedan, den är så otroligt talande på många sätt. Men det som jag hör hela tiden är så här, nej men det där är mellan kvinnan och Gud, och det är för, alltså för att kvinnan ska slippa mannen och värja sig för mannen. Men hela tiden så inskränker man kvinnors rättigheter successivt, för det är det man gör. Man hyvlar lite grann. Man tar inte stora yxan och skär vid foten, utan man hyvlar. Och min teori är att någon dag så kommer ju en punkt där folk får då, vi kan kalla det för J.K. Rowling moment, istället för Jimmy moment är det inte, det är ett annat moment. Och då, det som händer, men det som är intressant med just Jimmy moment-effekten, det är att när förtroendet rämnar, så rämnar hela förtroendet. Det är inte så att du cherrypickar lite förtroendet, utan det blir så här, nej men fan, jag har ju blivit lurad. Och då vänder väldigt mycket. Och jag tänker, en del av dem då, kvinnor som trots allt... en del har ju haft ett sånt moment och då tappat förtroende för public service och det och allt vad det är. Jag undrar om inte det finns, att det är så att när det når en liten viss kritisk massa så kommer det där, den där stenen rulla väldigt fort ner för backen. Vad tror du om det?
Jo, det hoppas jag verkligen. Och public service är ju det stora problemet här. Att de rapporterar om varje sån här våldshändelse som en enskild incident. Så att den som tittar liksom, aha, okej, nu igen och så här. Man ser liksom inte att det är strukturellt. Att det ser precis likadant ut med andra länder i Europa som har tagit emot en stor andel migranter från framförallt muslimska länder. Och det är ju det här de måste få någon att säga. Men alltså, det är klart att som så här, tv-kanal som typ TV4 går åt helvete, ursäkta, ekonomiskt. När man har en sån som typ Tilde Paula som är liksom tipptopp från topp till tå, sminkad. Hon har stått liksom och fått håret fixat i flera timmar. Och det är klart att det kostar pengar. Någon som går och stylar henne, fixar kläder till henne. Och så står hon liksom i tv och säger liksom att, amen, hur kommer det sig att vi har den här ökningen i brottslighet? Liksom? Och man sitter så här, men det här tittarna liksom, vi orkar inte mer.
Ska du läsa lite, alltså, eller göra lite research istället för att sitta i sminket?
Ja, exakt. Det blir liksom väldigt dyr tv. Istället för att slå man på Riks, liksom, vi har inte stått i sminket i 4 timmar och inte kammat oss liksom riktigt lika noggrant kanske. Men det blir betydligt billigare att liksom säga så här att ja, men så här mycket av kriminaliteten utgörs faktiskt av utlänningar. Liksom. Och då får liksom tittaren det, Okej, okay, makes sense.
Mm. Grova kriminaliteten ska man nog säga. Ja, för kriminalitet är ju, det här är det som är.
Absolut.
För det är där man leker med de här orden. Det är en jätteskillnad på kriminalitet och grov kriminalitet.
Ja, ja, ja. Absolut. Ja, men polack, jag är ju själv polsk bakgrund.
Ja, det har ju direkt fifflandet. Men jag... ja, alltså, kolla jackan när du går.
Exakt. Ja, men det är båtmotorer, ni vet. Ja,
det är som Kosovalbaner och cyklar, eller
hur? Ja, cyklar, ja, ja. Exakt. Det är allt det där liksom. Ganska så här ändå oförärlig. Ja. Kriminalitet. Mm. Men det är ju den här, som du säger, den här riktigt tunga kriminaliteten. Mm. Den här liksom samhällsomstörtande kriminaliteten. Ja. Mm. Som liksom gör att inte vi i grund och botten känner oss trygga i vårt eget samhälle.
Mm. Den... Jag har ju frågat, jag var tvungen att göra den övningen för mig själv. Och det, nu vet jag inte om det går längre. Men förut så kunde man, jag tror att det var via Lexbase eller Ratsit, så slog jag in Kronobergshäktets adress eller liksom där, för att se vilka som var skrivna på adressen. Och så kunde jag kolla alla.
Vänta. Förs man på Kronobergshäktet?
Ja, det gjorde
tydligen. Man skrivs på ett fängelse.
Skrivs på ett fängelse.
Ja, på fängelse, men inte Kronobergshäktet.
Jo, men det gick att kolla där.
Men det måste man väl bli, för det ska ju vara folkbokförd där du är varaktigt boende. Du sover dina flesta nätter.
Du kan vara häktad länge. Och då kollar jag på häktningar och så kollar jag på namnen. Och det var, du vet, så här, Josef Pettersson och Rune Andersson. Det var ju inte det som var den dominerande namnet på den där listan.
Nej.
Utan då såg man, och då var det så enormt svart på vitt. Så här, oj, det här var ju lite märkligt.
Hur länge sedan är det här då?
Ja, det är några år sedan. Jag vet, det går säkert att göra fortfarande, om det är Ratsit eller Lexbase då. Men så kan du få upp vilka namn. Och
men det är bara gå till, alltså, jag var i en del, vad heter det, entreprenadtvister på 2010-talet, eftersom vi drev en fastighetsutvecklingsverksamhet. Så kom man till Södertörns tingsrätt i Huddinge där.
Mm.
Och så, jag är helt baffled liksom. Det var liksom inga svenska namn, förutom vi då. Det var liksom vi mot Lindorf eller sånt där.
Nu är Varland lite jugoslaviskt.
Det är faktiskt norskt.
Ja, jag menar det.
Det kan ha varit någon gång runt 2015 eller sådär. Man bara, nej men, det är, alltså... Det var 97% alltså.
Ja, ja.
Men det är som... och även offer och förövare, alltså för där det fanns liksom brottsoffer också, så var de också i stor utsträckning, det ska man ju ha klart för sig, också från andra länder.
Precis. Mm. Och det här är ju strukturellt, alltså, men den här frågan måste ju upp liksom på EU-nivå. Alltså EU måste ju sätta ner foten för muslims migration. Man måste ju säga liksom att, och det finns liksom, man behöver inte ta det här liksom att man behöver bara säga att det orsakar kriminalitet, utan det finns juridiska, helt legitima vägar att gå. Jag menar, de här länderna från vilka de flesta, alla de här muslimska länderna, de har ju avsagt sig de här mänskliga rättigheterna, FNs krav om mänskliga rättigheterna, och intagit något som heter Kairo-deklarationen istället.
Just det.
Och de har ju avvecklat det här med mänskliga rättigheter, men de flesta kvinnor argumenterar ju så, men vi måste ta emot de här männen, för det är mänsklig rättighet att söka asyl och sånt. Men vänta nu, det var ju precis det jag sagt. De har ju avsagt sig de mänskliga rättigheterna via Kairo-deklarationen. De tror på sharia som system. Så att vi har ingen egentligen skyldighet att ta emot massvis med män från MENA som har själva avsagt sig kraven om de mänskliga rättigheterna. Så de har ju avsagt sig det de själva kräver, de här länderna. Och sen är det klart, många flyr från de här systemen och så vidare också. Men problemet är att väst har ju aldrig kunnat sålla mellan, alltså vi får ju både kriget hit och problemen hit och de som flyr från problemen, såklart. Men det som också så här, det är så absurt med Sverige. Vi har ju tagit emot massor personer, islamister, som alltså har sökt politisk asyl i Sverige. Och de har liksom ansetts för extrema i Mellanöstern. Ja. Och det är därför de får liksom medborgarskap.
De har inte religionsfrihet i Saudiarabien.
Nej, exakt. Okay. Så att de här länderna, Libyen, Tunisien, Marocko, har ansett att de här personerna är för extrema.
Ja.
Vi vill inte ha de här islamisterna. De är för hårdföra, de är för galna.
Och man har fängslat de som är politiskt aktiva också. Och då blir de plötsligt samvetsfångar i svensk terminologi och välkomna.
Precis, så de flyr från för att de är för extrema. Och sen får de liksom uppehållstillstånd och medborgarskap i Sverige.
Ja.
Och så fortsätter de deras kamp för det här med sharia i Sverige.
Just det.
Och
startar det som de låtsas ha flytt ifrån.
Ja. Och så startar de partier som det här Nyans, Vision och sen den här...
Och vi verkar såklart bidrag över dem. Vi väljer ju de som är mest välorganiserade, de som har den agendan.
Och nu får vi se hur det går för för Jamal El-Haj som blev...
Enhetspartiet som det kallas.
Enhetspartiet, precis. Mm. Hur kommer det gå för honom? Han är ju Malmöbaserad. Hur mycket röster kommer han ta? Liksom? Mm. Och jag hoppas ju bara att han tar en drös så att Socialdemokraterna...
Jag tror inte för många bara. Nej, be careful what you wish for.
Jag tycker det är skitsamma det där, för att i min värld så har ju redan de ett parti. De har ju redan Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna är ju ett islamistparti. Alltså det ser vi. Starka kvinnor som typ Maria Hind Alias och
Nalin Pekgul,
Sofia Hermansson, de har ju liksom frysts ut ur partiet. Exakt. De som liksom har lyft de här problematiska frågorna med islam och hedersförtryck och allt det, de har skjuts ut. Och Socialdemokraterna har hela tiden valt de här Moska Hassas, hon som är ordförande för ungdomsförbund SSU. Ja, men liksom står där med någon sån här Hamas slash, vad är det, någon sån här...
Som hon inte visste vad det var.
Ja, det var någon sån här, from the river to the sea, I don't know. Men det var någonting sånt. Och ja, men det är den vägen Socialdemokraterna har valt att vandra. Och alltså det är därför Sverigedemokraterna går som tåget i opinion.
Men det är det som jag menar med hivlandet. För att jag tycker Soffan Hermansson, det är nästan det bästa exemplet. Nalin Pekgul, hon är väl lite äldre, hon är kanske före detting ärligt talat. Jag kan inte avgöra det. Men Soffan Hermansson, det är ett praktexempel. För där har verkligen den här hiven gått. Och då blir det så att har du... för hon är ju sosse. Alltså hon är ju en ursosse.
Och min fellow trucker.
Det är hon säkert. Ja, men, och jag har inte, kan inte så supermycket om henne så. Men det är ju helt uppenbart att det är så som du beskriver. Och då menar jag bara så här att då blir det så uppenbart att gränsen har flyttats för vad du får tycka säga för att du ska komma över hygienbarriären i S. Och det är det jag menar med att de är i grunden någon mån ett islamistiskt parti. Och jag förstår att gemene man, de kommer aldrig fatta det. För det här är ju en process som aldrig kommer ut i det öppna. Utan det här är ju en process...
Det är som public service gömmer och...
Ja, och det är svårt att granska och så här, vilka bevekelsegrunder du... Och det finns alltid plausible deniability. Nej, det är ju för att hon är en bråkmakare. Eller nej, det är för att... Ja. Och så hittar man på. Medan jag tror att det är som med många andra grejer. Här rättar sig då de kvinnor som vill framåt i socialdemokratin. Mm. De får helt enkelt göra det avkallet. Och så minskar det här. Och det är därför som man sen får såna här förslag som kommer till exempel då i Husby att... Nej, men vi ska separata badtider för män och kvinnor. Och så finns det liksom ingen motstånd.
Det är röstmaximering. Man struntar i de här kritiska rösterna. Det ger inte lika många röster och man sviker sin egen väljarbas.
Ja, men det är ju precis därför att det handlar om olika intressegrupper och politik är att på något sätt liksom, ett ordnat sätt att göra avvägningar mellan olika intressegrupper. Och nu finns det en jättestor intressegrupp som har vissa intressen. Och det är klart att de kommer få utdelning i det här politiska spelet.
Ja.
Det är nedströms från demografi.
Jag ska säga så här, Linda, vi måste sluta.
Vi måste göra
för
det.
Du får...
Det var jätteintressant att prata med. Jag hade gärna kunnat sitta i timmar till. Men nu är det en liten 6 månaders baby här.
Men man får komma tillbaka hit. Faktiskt.
Men jag ska bara, Linda, du får wrappa upp och ställa en sista fråga till vår gäst Isabel innan...
En sista fråga, så du lägger ett stort tungt ok här på axlarna.
Jag ställer en ja-nej-fråga.
Jag känner inte att vi borde ha varit kvar lite på den här frågan liksom, om de här kvinnliga väljarna. Därför att alla de här sakerna som vi tar upp här nu, alltså de problemen som vi ser i samhället, både med kriminaliteten men också inom ramen för skolan, inom ramen för socialtjänsten, inom ramen för vården. Alla de ställen som har drabbats hårdast av liksom problemen med migrationen. Vi ser ju hur det ser ut på ett vanligt sjukhus. Det är många kvinnor som jobbar där. Mm. Det är väldigt många kvinnor i skolan. Men vi har också kvinnor som är mammor och ser sina barn. Som många ungdomar, det är också de som inte har kunnat fly liksom de här problemen som har kommit. Nej. Utan de har drabbats. Och mammorna borde liksom känna för sina barn och för sina kollegor och för sina arbetsplatser. Men ändå... Mm. Så går de inte ut på barrikaderna. De blir alltså inte den här J.K. Rowling som vi skulle vilja se.
Nej.
Vi har det finns såklart enskilda personer som Sofie Löwenmark till exempel, som ett jättebra exempel.
Mm. Ja.
Men varför tror du inte att de har gjort det än? Vi hoppas att vi pratar om det förut, att det snart vänder.
Ja.
Och alla vänder på en gång. Mm. Men varför har det inte hänt än 2025? Vad tror du det är som är skälet?
Ja, den här mentala istiden.
Ja. Varför smälter inte isen?
Ja, varför smälter inte isen? Liksom, vi har ju så många sociala medieplattformar. Saker sprids väl där, men det kanske sprids i det tysta. Men det är ju ingen, det är ju inget resultat i opinionsmätningar, i demokratiska val. Det är ju inget så. Så att det är oerhört bekymmersamt att det inte sker. att inte smälten, att inte isen smälter helt enkelt.
Vad är det som ska till? Det,
ja, jag tänker så här, är det ytterligare bara ett typ enormt stort våldsdåd eller för att folk ska liksom förstå, eller vad är det som ska göra att liksom folk, ja,
vi pratade om det lite förut. Liksom. Är det liksom, måste vi ha den här jätteterrorattack? Är det det? Måste vi ha ett 9/11?
Ja,
men skulle det vara så jävla?
Vi kan inte sluta med det. Utan jag, det får inte sluta med.
Nej. Vi ska inte prata om det dåligt. Ska vi sluta glatt?
Jag säger så här, jag är så glad att du kom hit.
Ja, men tack snälla.
Ja, jag är så glad att jag fick.
Vi får klura vidare på den frågan. Ja, för jag är genuint intresserad. Och som jag sa, det är ytterst få kvinnor som ställer upp i den mediala politiska debatten idag. Som har något. Ja,
för det kostar så baskat mycket socialt att göra det.
Som är det, det är säkert det är skon klämmer, att vänner är så viktigt typ, eller
ja, men du, alla vi,
skicka frispråkiga kvinnor,
det har alla varit det. Jag har varit i det här rummet med de här 10 kvinnorna där jag vet att en skulle hålla med mig mellan skål och vägg, 8 skulle inte göra det och en är lite osäker.
Ja, men så är det.
Jag har varit i dem. Jag ska bjuda med dig nästa gång,
Fredrik.
Det kan vi sluta
med. Nu slutar vi med
det. Det är bäst att vi slutar umgås med människor.
Tack snälla Isabel för att du kom hit till Allas Kamel.
Tack snälla. Jättetrevligt. Ha det bra.